Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till podden. Förr hette det handikappidrott, numera kallar vi det för parasport. Jag kan inte låta bli att då och då bli lite extra imponerad av parasportarna. Att när andra åker Vasaloppet med två ben och två armar, åka samma sträcka med bara två armar till exempel. Det finns gott om exempel på fantastiska elitidrottare inom den här rörelsen. Men det viktigaste är kanske ändå att människor med funktionshinder ges chansen att röra på sig fysiskt och skapa mening i sitt liv och på sin fritid. Om det här och mycket mer pratar vi i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
Parasport, som tidigare hette handikappidrott, är ett samlingsbegrepp för idrott för personer som har en funktionsnedsättning. De tävlande delas in efter funktionsnedsättning och efter graden av funktionsnedsättning för att alla ska tävla på lika villkor. Sedan 1960 har Paralympics arrangerats som den paralympiska rörelsens motsvarighet till olympiska spelen. Den som ska berätta för oss om parasporten är Åsa Linares Norlin. Hon har arbetat inom flera led inom idrotten, från föreningsnivå till nationell nivå. Åsa är före detta paralympier i segling och deltog i Atlanta 1996. Numera är hon ordförande för Parasportförbundet och Sveriges paralympiska kommitté. Varsågoda, allt vill att veta om parasport med Åsa Linares Norlin.
Hej Åsa, välkommen till Allt vill att veta.
Ja, men tack så mycket.
Hur började egentligen allting för dig när det gäller parasport?
Ja, men jag tror att då måste vi också kanske förklara vem jag är. Och jag är ju då född med min funktionsnedsättning som heter rörelsehinder. Saknar vänster underarm från armbågen, vänster ben, men har knäleden kvar och har protes där. Och sen har jag lite missbildningar på höger underben och fot. Så att det... Och det är ju liksom själva ingången i det hela. Sen har jag nog varit väldigt aktiv från början. Jag hade liksom en mamma som var väldigt mån om att jag måste klara mig själv i livet. Och där är ju just den fysiska aktiviteten och idrotten en väldigt bra inkörsport i att lära känna sin egen kropp och sin egen förmåga.
Mm. Jag kan tänka mig att du är tacksam idag för att din mamma drev på dig då på det sättet. Men var det ibland så att du kände, men varför ska hon hålla på?
Ja, men verkligen. Så var det. Jag är uppväxt på både barnsjukhus och barnhem och kom hem till min familj när jag var 4.
Oj, det måste ha varit otroligt speciellt.
Ja, det var det. Och sen, vilket hör till saken kanske, men jag har ju då föddes ju liksom alldeles kolsvart hår, stora bruna ögon, så att alla gick ju runt och bar på mig på det här sjukhuset. Så att det de fick hem var ju en liten prinsessa som var van att alla gjorde allting för mig. Och sen så kom jag hem och så startade liksom livet. Ja. Sådär.
Men hur pass ofta hade du kontakt med dina föräldrar? Alltså när du, de första åren?
Då? Jo, men på den tiden ska man komma ihåg, jag född i början på 60-talet. Då avrådde man ju föräldrarna att ha kontakt med barn. Ja. Så att det var besökstid på söndagar en timme som hon fick komma. Och eftersom jag blev så ledsen och hon gick, så sa de att det kanske är bättre om du överhuvudtaget inte kommer.
Herregud.
Mm.
Det här är ju verkligen, det är inte så länge sedan ändå.
Nej, det är inte det. Och jag tror att vi ibland missar det lite grann i Sverige. Vi kan titta på andra länder och tycka att det här är bedrövligt. Men vi är väl mycket bättre i Sverige. Men det är precis som du säger, det var inte jättelänge sedan som vi faktiskt själva hade det här tänket.
Det här ska ju handla om parasport. Men jag är ju så nyfiken på dig också, såklart. Mm. Men när du kom, nu kanske du inte drar så mycket minnen av det. Men när du kom hem då, sen vid 4 då. Men det måste ju också varit något av en omställning då. En
jättestor omställning var det faktiskt. Jag, framförallt tror jag det här att inte kunna knyta an. För det är ju någonting som man gör väldigt tidigt såklart. Och eftersom jag inte hade gjort det så och personalen på sjukhuset, även om de var gulliga och trevliga, så byttes det ju stup i kvarten. Så att jag var ju oerhört, hade jättestora problem med det här. Jag trodde folk skulle lämna mig och den här övergivenhetsproblematiken. Och den får jag faktiskt slita med lite fortfarande.
Ja, jag förstår det.
Mm.
Men sen blev du olympiker, paralympiker i segling.
Ja.
Vad var det som lockade med seglingsporten då?
Nej, men jag tror att för mig, hör att jag svarar som en riktig idrottare. Jag börjar med nej, det gör man så här. Nej, men
Henke Larsson svarade så.
Ja, precis. Men just att jag har varit väldigt på mycket med, jag höll på med alpinskidåkning, jag red mycket. Och sen så bodde mina föräldrar några år ute i skärgården och då kom jag i kontakt med segling. Och sen så jobbade jag ett projekt som var nere i Barcelona 92. Och då så skulle man introducera segling på det paralympiska programmet. Och då fick jag möjlighet att prova den båten där. Och det var en båt där man sitter på ett och samma ställe. Så man behöver inte flytta runt så mycket. Och det kände jag, fastän det här passar ju jättebra. Och också förutom hela tävlingsmomentet, så är det också ett väldigt bra sätt att komma ut i naturen. För den är ju inte generellt väldigt anpassad. Så att det var ju också ett sätt att bara få uppleva den här friheten.
Mm. Och sen tävlade du i Atlanta 96.
Ja, gjorde jag.
Ja. Hur var det då?
Jo, men det är ju en fantastisk upplevelse att få vara på ett sånt stort mästerskap. Och få vara del av det. Och man ser ju framförallt hur parasporten har utvecklats efter, jag ska inte säga specifikt efter det, men när vi var där, då fick vi själva faxa hem våra resultat till media. Och så la man in det i de stora morgontidningarna och då la man in det på familjesidor. Så det var födda, döda, vigslar, förlovade, handikappidrott. Det var så det var.
Okay.
Så, det har ju hänt mycket sedan dess.
Verkligen, men det är ändå lite speciellt.
Ja.
Men om vi backar bandet då. Förr pratade man om handikappidrott, idag pratar vi om parasport. Vad är egentligen parasportens historia? När började allting?
Det började, de första paralympiska tävlingarna var i Rom 1960 på sommarsidan. Och sen så tog det till, på vintersidan var 1976, så var här i Sverige faktiskt, uppe i Örnsköldsvik.
Okej.
Och hela bakgrunden var egentligen mycket krigsveteraner skulle jag säga. Att man har alltid använt idrott som ett medel för att få folk att kunna bli självständiga och kunna i större utsträckning klara sig själva.
Det var veteraner från andra världskriget då?
Ja, trafikolyckor, alla möjliga. Egentligen mycket män var ju också från början, som idrotten i stort har varit. Det har varit liksom skapat för män och så, från den allra första början då. Mm.
Ja. Okej, okay, så Paralympics har ju en rätt lång historia ändå. Det här med att det finns liksom elitsatsning inom parasporten, hur viktigt är det skulle du säga?
Det är ju viktigt inom all idrott skulle jag säga, och egentligen inte bara idrott utan generellt i samhället, så tror jag att det är viktigt att vi har förebilder. Och sen så kan man ju definiera vad elit, och då har vi ju elit som någon som hoppar stavhopp och tar världsrekord på världsrekord eller kastar kula eller slägga eller vad det nu är för någonting. Så, men det kan ju också vara en förebild i att vara någon som driver en specifik fråga och uttalar sig tydligt och står upp för det. Det är ju också en förebild. Och jag tror just inom parasporten tror jag det är väldigt, väldigt viktigt. För det ser jag framförallt när jag möter föräldrar som får barn med funktionsnedsättningar. Där det blir en enorm oro. Det kan vara i mina ögon en relativt liten skada. Men där det finns en stor oro för om det här barnet kommer att kunna klara sig själv. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att det finns personer som går före och visar vad som är möjligt.
Ja, men det kan jag tänka mig att det är en väldigt bra inspirationskälla när man ser någon då som också har ett funktionshinder som tävlar på elitnivå och lyckas med helt fantastiska grejer.
Mm, verkligen. Ja.
Vad är det för funktionshinder vi talar om när det gäller parasport? Vad kan det vara för olika funktionshinder?
Vi har tre målgrupper som vi jobbar med, och det är personer med rörelsenedsättningar, synnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar.
Men det här med intellektuella funktionsnedsättningar då, det kanske också ställer lite speciella krav på vilka grenar eller hur man anpassar sporten.
Jo, så är det. Det finns ju på det paralympiska programmet, så är det väl, tror jag, två eller tre grenar som är öppna för den målgruppen. Och det där har sin egen historia, som finns ett radioprogram i en annan kanal som just går igenom vad som händer kring just den målgruppen. Men det är klart, olika grupper har ju sina speciella behov och sina utmaningar som man behöver möta.
Men vilka är de största idrotterna då inom den svenska parasporten?
Jag skulle säga att det finns på något sätt några idrotter som är lite inkörsport lite grann. Och som har varit det länge. Och det är ju simning. Vi har ju det i Sverige att man ska kunna simma. Och sen bordtennis och friidrott. Det skulle jag säga att de sen om de är störst i antal utövare idag, det kan fluktuera lite grann. Men det är en väldigt bra inkörsport till idrotten. Jag kan också bara säga det att ordet para i det här fallet, för många tänker att, för man pratar ju också om man är lite insatt så pratar man om paraplegiker, det vill säga att man är förlamad i två. Och det är inte, utan para i det här fallet står för den parallella idrotten. Idrotten som går bredvid den övriga idrotten.
Den är inte den paralyserade idrotten.
Är inte den paralyserade, precis.
Ja, just det, men det är intressant vad man ska kalla det. För parasport, och nu finns ju det ett namn för det. Men ni pratar om normidrott, pratar ni om.
Ja.
Och det som man då lite slarvigt kan säga liksom vanlig idrott.
Ja, jag brukar säga den övriga idrotten.
Den övriga idrotten.
Men det är liksom...
De andra. Så,
de andra, precis.
Men normidrott kan man säga, använda som term för det då.
Ja, det kan man göra.
Men sen finns det ju en del grenar, har man ju sett genom åren, som är liksom unika för parasportrörelsen.
Mm.
Kan du berätta lite om de grenarna?
Ja, men vi har ju kanske speciellt en idrott som heter goalball. Och ska man försöka jämföra med någonting skulle jag nog säga att det är lite åt handbollshållet. Man är tre personer i varje lag. Och det här är för personer med synnedsättningar eller blinda då. Och sen så har man ögonbindlar så att man är helt säker på att man, även om man ser lite grann, att man ska inte se någonting. Och sen har man ett stort mål som är liksom halva kortsidan eller nästan hela kortsidan. Och sen har man en boll som är ungefär som en medicinboll med en pingla i.
Mm.
Och så kastar man den här fram och tillbaka då och ska försöka göra mål.
Just det, och då gäller det liksom att med hjälp av hörseln då lokalisera bollen och rädda och sen så göra mål åt andra hållet.
Ja, precis. Väldigt häftig idrott att titta på.
Men jag tänker också att det är en spännande idrott för att då kan ju normisarna också vara med på lika villkor. Att man kan tävla, alla kan tävla egentligen med hjälp av den här ögonbinden.
Jo, men så är
det. Så det skulle kunna vara liksom en brygga mellan parasport och övrig idrott, tänker jag.
Jo, och jag tänker att det finns ganska många idrotter som är så skytte. En annan bågskytte. Segling i den klassen som jag seglade i. Jag seglade ju för främst med personer som inte hade en funktionsnedsättning. För bara för att jag har en funktionsnedsättning så betyder det inte att alla mina kompisar har det. Utan jag vill ju vara med mina vänner. Och just att kunna då tävla. Vi tävlade ändå på VM-nivå i samma båtklass.
Ja, det är ju jättehärligt. Fler sådana här specifika grenar då? Finns det några andra förutom goalball?
Ja, det finns också någonting som heter showdown som också är en idrott speciellt för den målgruppen med synnedsättningar som är kanske mera lite likt bordtennis. Där man också har det, eller mellanting mellan bordtennis och den här shuffle när man, du vet, man ska skyffla någonting.
Ja, shuffleboard.
Ja, lite så här, man ska skyffla någonting fram och tillbaka med hjälp av ett racket då.
Okej.
Okay, men den är mer på breddnivå där, inte.
Men det är ingen olympisk?
Nej, eller det är ingen paralympisk idrott. Nej, det är det inte.
Men sen finns det ju också rullstolsvarianter av, men det finns rullstolsbasket.
Ja.
Det finns rullstolsrugby också.
Ja.
Det är otroligt hård sport.
Alltså just rugby. Men jag, ibland tänker jag så här, herregud, de här killarna har ju redan brutit nacken en gång. Kan det inte räcka? Liksom?
Jag såg så någon dokumentär om det för några år sedan. Och det är ju liksom helt galet.
Den är helt galen. Ja. Rullstolsbasket är ju samma, precis som du sa tidigare, att man kan tävla tillsammans. Det är ju många personer som, eller många vet jag inte, men det finns personer som kanske rehabbar sig för att man har ett trasigt knä till exempel. Och att man då kan vara med och spela rullstolsbasket under den perioden för att hålla igång speldelen.
Just det. Mm. Men för att tävla så krävs det en funktionsnedsättning. Det är inte så att jag som liksom med friska ben kan sätta mig i en rullstol och vara i Paralympics.
Nej, det går inte.
Nej, det är inte så att jag... Så
du är inte så att du är ute efter det?
Nej,
eller?
Det är inte så att jag vill. Nej. Men jag bara undrar liksom vilka kriterier...
Du tänkte att här har jag min, här har jag min idrottskarriär.
Det tror jag inte, för att jag tror att det krävs minst lika mycket i en rullstol som utan.
Ja.
Hur mycket har parasporten kämpat för sin plats i idrottsrörelsen, skulle du säga?
Ja, men både och faktiskt. Jag tror att den generellt har fått en mycket större plats. Eller den har fått en mycket större plats. Vi jobbar ju sedan ett 10-15-tal år sedan med att inkludera idrotten. Att idrott ska utövas där idrotten är hemma. Parasporten hade ju kanske från början 18-20 idrotter och då kanske vi har 10. Jag som håller på med segling, det har ju aldrig legat under Parasportförbundet, utan det har alltid legat under Svenska Seglarförbundet. Mm. Och det som är fördelen med det är ju att där har man idrottskunskapen. Vi kan det som rör klassificeringar, medicinska frågor, tekniska frågor, allt det där. Men idrottskunskapen, det har ju varje specialidrottsförbund.
Mm.
Och jag tror att när den här resan har börjat så märker vi att det finns ett jättestort intresse i idrottsrörelsen att jobba med målgrupperna.
Mm. På idrottsskalan nu så är min kompis Måns Möller var ju där.
Mm.
Han har ju något som heter Viggo Foundation. Hans son har ju någon typ av autism.
Mm.
Och Måns har ju berättat flera gånger hur svårt det har varit, eller då i alla fall när Viggo var liten, att få med honom i idrott. För att det fanns en hel del hinder.
Mm.
Med speciellt då kanske, eller ja, men för alla funktionsnedsättningar, men kanske speciellt då för intellektuella funktionsnedsättningar.
Mm.
Det var därför han startade Viggo Foundation, för att få de här NPF-barnen att mötas och idrotta och ha kul och allting sånt där.
Mm.
Det är en hjärtevärmande historia, men det kanske säger någonting om också att det ibland kan vara lite svårt att få in de här barnen.
Ja, men så är det. Det är ju, de olika målgrupperna har ju sina speciella utmaningar. För en del är den fysiska tillgängligheten ett väldigt stort, ska inte säga hinder, men det är någonting som man behöver verkligen se till att det funkar. För någon annan handlar det ju om information, att man kan ta till sig information och att kunna utföra den instruktion som man sen får. Så att det är lite olika i de olika målgrupperna. Men vi tittade på det här för 6-7 år sedan. De olika hindren, alltså om en person ska ta sig från A till B och utföra en aktivitet och sen hem igen. Vad är det för hinder som man möter på vägen i det här? Och vi kallar det faktiskt för en hinderbana efter det. För det är ett antal saker som behöver lösas. En del saker som ligger i politiska beslut. Och andra saker som vi själva behöver hantera för att underlätta.
Mm. Finns det några andra då utmaningar förutom det liksom rent logistiska? Att få funktionsnedsatta att börja idrotta? Att liksom få dem över tröskeln då?
Mm. Jag tror att det där, många gånger så kommer det in lite sent. Man kanske inte är med i skolidrotten, därför att om det är någon lokal i skolan som oftast ligger i en annan byggnad eller en trappa ner eller så är det ju förutom slöjden gymnastiksalen. Och det gör kanske att man inte är med på gymnastiken i skolan, eller idrott och hälsa som det heter. Utan istället så får man ta en promenad med sin assistent eller man går hos sjukgymnasten. Och då blir ju risken att upplevelsen av fysisk aktivitet och idrott inte förknippas med gemenskap och glädje. Utan någonting som bara gör ont och är tråkigt.
Mm.
Och där tror jag att jag ska säga att i vissa fall så har det blivit bättre. Men där tror jag att man måste tidigt få in det här. Därför att visst har samhället ett ansvar, men jag har också ett ansvar för min egen hälsa. Och det som jag ofta brukar säga är att det Om du slutar idrotta eller slutar röra på dig, och om jag slutar röra på mig, så blir konsekvenserna större för mig och kommer fortare. Och det är ett ansvar som jag behöver ta. Det kan jag inte lägga hos någon annan.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du nämnde ju det här med att ni inom Parasportförbundet då har liksom koll på det här tekniska med klasser och olika system och sådär. Kan vi inte prata lite grann om det?
Mm.
För att inom simning och friidrott så finns det ett antal olika klasser beroende på vilken funktionsnedsättning den tävlande har.
Mm.
Hur fungerar det här då?
Jag ska säga att det finns ju klassificeringar inom alla idrotter. Och varje idrott har sin egen. Och det här är nästan ett Nobelpris liksom ämne, för det här är väldigt komplicerat. Och men försöka göra det lite grann enkelt då, så är det så att för att kunna tävla på något sån här lika villkor så klassificeras man och får en poäng. Och då om vi tar till exempel basket som vi pratade om alldeles nyss, där klassificeras man från 0,5 poäng till den som har mest omfattande skadan till upp till 3 poäng, den som har minst skada. Och det är allt ifrån om man i basket, vad har man för styrka i armarna? Vad har man för bålstabilitet som gör att man kan sitta och räta upp sig i rullstolen till exempel? Och sen så får man de där individuella poängen. Och sen när det gäller lag, då har man en totalt, så får det vara så här många poäng på plan samtidigt. Så det är lite komplicerat.
Det låter ju som att då coacherna har ett grannlaga uppgift. Liksom. Ja, men nej, nu har vi 2-3 år på planen. Nu måste vi byta in en 1,5 här.
Precis så är det. Ja. Och då är det ju plötsligt inte den som är bäst, kanske. Då kanske det är att man liksom, ja, för att jämna ut den där. Och tar vi då till exempel simning, bordtennis, där hade man ju simning, hade man ju, nu överdrev jag lite, men man hade 100 klasser, inte så många, men man hade många klasser. Och det gjorde att det blev liksom ingen konkurrens, det var 2-3 i varje klass. Och då börjar man till slut liksom ungefär klumpa ihop det här. Det är liksom, vi kan inte bara ha de som saknar vänster underarm som simmar tillsammans, utan det kanske, ja, så försöker man kompensera och se, är det här ungefär likvärdigt med om man saknar en del av ett ben?
Just det.
Och så får man simma tillsammans.
Men okej, men det är lite olika, för dels så finns det liksom i simning, då finns det liksom en klass som kanske då handlar om att man är amputerad, alltså en viss del eller procent och så.
Mm.
Men sen är det i individuella idrotter, har man dessutom det här poängsystemet? Alltså det är 0,5-3.
Nej, det är olika. Det är basket, det är 0,5-3. Sen har du någonting i segling, hade vi 1-7.
Okay.
Så att det är väldigt olika beroende på. Mm. Och sen är det också idrottsspecifikt. Därför att jag kan ju vara, min funktionsnedsättning kan ju bli väldigt stor Alltså skulle jag spela rullstolsbasket, vilket inte går eftersom jag bara är en arm. Så där funkar det inte för mig. Medan i bordtennis så kanske det inte är så avgörande att jag faktiskt bara är en arm. Så att det är också olika beroende på vilken idrott jag tänker att jag ska utöva.
Ja. Men det är ju fascinerande, för att det är ju, finns ju exempel på spelare med en arm som har spelat på hög nivå i Allsvenskan. Eller super. Alltså, Håkan Söderstjärna var ju stor för några år sedan i Landskrona till exempel. Mm. Han hade ju bara, och det var ju ett bevis för att just när det gäller fotboll så går det ju att nå eliten då, inom normidrotten då också.
Mm. Och det här ser vi väldigt ofta. Många barn som kanske har en situationstecken lättare funktionsnedsättning. Som, jag kan ta till exempel Ebba Årsjö som är vår alpina stjärna som då har gått på ett skidgymnasium och idrottat med personer som inte har en funktionsnedsättning. Och där hon har varit konkurrenskraftig kanske någonstans upp i senare tonåren. Men sen blir det utslagsgivande. Och då hittade hon vägen in i parasporten.
Ja, och hennes funktionsnedsättning är...
Hon har ett ben som har någon speciellt syndrom som jag inte riktigt vet vad det är. Men som gör att hon inte har full muskelstyrka i den då och får väldigt mycket ont i det benet då. Och just inom alpint där kompenserar man det istället. Det kan man ju se ibland om man tittar på alpina tävlingar. Då kompenserar det med tidstillägg. Så att klockan går lite långsammare om man har en mer omfattande funktionsnedsättning.
Ja.
Så att det är en hel vetenskap, klassificeringen.
Men jag förstår ju att man måste göra så här. Men kan du ibland känna att det gör det lite svårare att titta på om man kollar på Paralympics?
Ja, verkligen. Det är jättesvårt. Jag tycker att vi har väldigt duktiga kommentatorer numera som kan förklara det här på ett hyfsat begripligt sätt. Men det är komplicerat.
Ja. Men det här med klasser och allt det där, man kan säga, sammanfatta det med att it's complicated.
Det kan man göra. Ja. Och det blir aldrig rättvist.
Nej.
Så kan vi säga. Sen gör ju vi ibland så här, om vi får en ungdom till oss som säger att jag är jätteintresserad av idrott och jag vill verkligen utvecklas och jag skulle vilja komma till Paralympics någon gång i framtiden och jag är jätteintresserad av simning. Och då kan ju vi själva på något sätt titta på den här och säga, ja fast vet du, då kommer du inte komma till Paralympics med simning för klassificeringen där är så hård och du kommer att vara i en grupp som gör att du kommer att ha svårt att ta dig fram. Bordtennis däremot, det kan funka bättre för dig. För där har du lättare utifrån den funktionsnedsättning som du har. Så att det blir ju också på, vill jag idrotta för att jag bara tycker att det är kul eller vill jag nå framgång? Mm. Och då kan vi också vara med och hjälpa till och styra lite grann.
Ja, men det där är intressant ju.
Mm.
Men det är ju egentligen samma sak med inom normidrotten. Att man kanske har en kropp som passar bättre för en viss idrott.
Jo, men visst är det så. Jag tänker att nu tar jag segling igen, men vi hade ju en båt på det olympiska programmet som heter Starbåt. Och där om du var gast och vägde under 100 kilo, gör det icke besvär. För där var det liksom fläsk som behövdes, liksom dödkött.
Just det.
För att kunna liksom hålla ner båten. Så att jag tror att, och så är det ju med de flesta idrotter. Det skulle vara jätteintressant att se Daniel Ståhl i konståkning. Men man kanske, lite beroende på kroppskonstitution också.
Men kanske Starbåt då, Daniel Ståhl?
Ja.
Som gast?
Ja, ja. Där tror jag han skulle ha en framtid.
Men den som är skipper, säger man det? Alltså den ska helst inte väga 110 då, eller?
Nej, men det är väl bra om man har några kilo också.
Ja, lite muskler så kan man dra i, vad heter det? Tamparna.
Skoten
ja. Ja. Mm. Jag slängde ut ett ord och bara hoppades att det skulle landa rätt.
Men, kunde ha gjort.
Ja, det kunde ha gjort,
ja.
Men du berättade ju om det här med att ni satt och faxade in resultat från Atlanta. Hur upplever du medieintresset för parasport idag då?
Det har ju ändrats jättemycket. Idag är det ju så gör man ju reportage på samma sätt som man gör i den övriga idrotten. Och jag tittade på sportkrönikan här efter vid årsskiftet och konstaterade med glädje att man rapporterar ju det som man rapporterar övriga idrott när det gäller medaljer och att det är liksom ingen skillnad idag och det tycker jag är jätteroligt att se och det som jag tycker är intressant i det här som jag ofta tar upp det är det att när man pratar om mig, det är ju inte så att jag varje morgon vaknar och tänker så här, nej men vad fan, jag har bara en arm och ett ben idag också, hur ska jag få ihop den här dagen? Det är det inte, utan jag vaknar ju och säger, ja men just idag så ska jag träffa Fritte och vi ska göra en intervju tillsammans. Vad är det jag ska prata om eller vad ska jag trycka på eller vilka mejl behöver jag skriva eller vad ska jag äta till middag? Och det är ju samma som alla andra frontas med. Sen behöver jag ju ta en viss hänsyn till min funktionsnedsättning. Men det är ju inte det som styr min vardag. Och så tror jag också att det är just när det gäller idrotten, att det ju finns ju en person bakom det där som är människan, och där har vi ju, där är vi ju alla lika. Vi har ju alla samma behov och önskningar och vilja liksom.
I sommar är det ju Paralympics i Paris.
Mm.
Har du några tips kring hur man ska ta sig an det då? Förberedelser, alltså när man ska man läsa på regler eller liksom, är det bara att sätta sig framför TV:n och kolla?
Nej, men jag tycker att man ska nog bara sätta sig och kolla. Nu vet jag att det kommer att komma någon form av dokumentär i sommar som följer 4 stycken paralympier som förbereder sig, och så att man kan få lite mer kunskap om det. Sen har vi, som jag sa, väldigt duktiga kommentatorer som jag tycker på ett bra sätt förklarar och tar sig an idrotten och på ett bra sätt kan beskriva vad det är för någonting.
Mm.
Det tycker jag.
Vilka svenska paralympier ser du mest fram emot att se i sommar? Eller är det omöjligt att säga några få bara?
Nej, men jag kan väl säga så här att vi har ju 2 som redan är förhandsuttagna. Och det är Anna gånger 2. Det är Anna Benson i skytte och Anna Bäck i cykel. De har ju redan fått en plats till Paris. Och de tog ju silver på senaste Paralympics och går ju såklart nu för guld.
Ja.
Det är 2 av dem.
Ja. Men hur stor trupp brukar Sverige skicka till Paralympics?
Ja, men det är lite olika. Men jag ska säga att det blir ingen jättestor trupp. Vi har inga lag med. Och det är klart det påverkar. Konkurrensen på lagsidan har blivit enormt hård i världen. Och det är jättesvårt att slå sig fram som lagidrotter. Och det är klart att då minskar ju trupperna, utan det blir mer individuella idrotter då. Det är bordtennis, simning, skytte, friidrott. Ja.
Men vad krävs för att Sverige ska stå sig då i konkurrensen när det gäller lagidrotterna då?
Ja, jag tror det är flera saker. Dels brukar jag lite krasst säga att det görs inte så många personer med funktionsnedsättningar längre. Så att det är ju också att man behöver ju ha en... först en funktionsnedsättning som passar för den idrotten, om vi tar rullstolsrugby som du var inne på, som är en idrott för de är väldigt omfattande funktionsnedsättningar, och sen ska man tycka att just den här idrotten är kul, och så ska man ungefär bo på samma ställe för att kunna träna och tävla ihop, och det tar mycket tid och det är också förenat med kostnader såklart tillsammans med det.
Ja. Men jag tänker, så goalball till exempel, då har du ju bara 3 i laget. Sen så kanske det avbytar och sådär. Men det krävs ju ingen jättetrupp för att bygga upp ett sånt lag.
Nej, det
jag tänker
gör
i en sån stad som Stockholm att man borde kunna få ihop ett konkurrenskraftigt lag.
Och nu har vi faktiskt fått lite fart på just goalballsidan. Det har levt en lite halvtynande tillvaro ett tag. Men nu har vi börjat fått en ny förbundskapten där som gör att det blir lite mer tryck i det hela, vilket är kul att se.
Ja.
Det är en fantastisk idrott att titta på, därför att jag tror generellt när man är på såna här lagidrotter så är det ju liksom, folk sitter och jublar och skriker på läktaren. Det får man ju inte göra när det går, för då hör man ju inte den här pinglan, va? Så man får sitta där och bara alldeles tyst.
Det är som tennisspelarna skulle vilja att det var i Wimbledon. Det är ju relativt såhär, tyst publik i alla fall.
Ja.
Men apropå förbundskapten, är det inte så att Magnus Wislander är engagerad?
Ja, just i goalball.
I goalball.
Ja.
Det är ju skitkul ju.
Det är jätteroligt.
För er som inte vet, han är ju en gammal hjälte, en svensk handbollshjälte. Han
har
vunnit både OS och VM-medaljer.
Ja. Men han är en jättepositiv kraft, har jag förstått, i det här laget. Och jag var ner och tittade på dem i Holland i somras. Och det var fantastiskt roligt att se. Och det är härliga... Härligt gäng.
Ja. Men åker du själv till Paralympics i Paris?
Absolut.
Ja. Var har du någon gren som du ser fram emot? Eller seglingen då kanske? Eller?
Nu är ju inte segling med på det paralympiska programmet
det
längre.
Det?
Nej, tyvärr.
Gud vad tråkigt.
Ja, jättetråkigt. Men jag har ingen speciell idrott sådär som jag tycker är särskilt... Det låter helt sjukt, men jag är inte sådär super... Jag tittar inte på allt som handlar om idrott. Det är några idrotter som jag tycker är kul. Sen är det roligt att följa det, därför att det är våra paralympier. Och jag vet det slit som ligger bakom och allt jobb som man gör och de här fantastiska förebilderna som de är.
Ja, men det är ju också en investering från dig och från förbundet också, att ni jobbat med de här idrotten.
Ja, verkligen. Ja.
Om du fick önska någonting kring parasporten i Sverige, vad skulle det vara då?
Ja, men det är ju att bli fler. Att få fler personer att hitta in idrotten, och då jag tror att det är några saker som behövs för det. Bland annat, som jag var inne på, den här hinderbanan som jag beskrev. Så där ser vi ju att det är en del politiska beslut som behöver justeras, skulle jag nog säga.
Vad skulle det kunna vara?
Ja, men exempelvis färdtjänsten, som ibland kan vara hyfsat komplicerad. Man får inte ta med sig sitt fritidshjälpmedel i färdtjänstbussarna. Exempelvis, klart spelar bordtennis är inget problem, men har du en rullstols rugbystol så blir ju det liksom annorlunda. Så det är en del. Det kan handla om assistans. Det kan handla om tillgång till hjälpmedel. För det är klart, ska du köpa ett par basketskor, kanske de kostar 3 000. Ingen aning. Vad kostar en rullstols basketstol? Kanske gånger 10. Och det där att kunna hitta den delen, tror jag det är den ena delen. Den andra delen handlar ju också om, där jag skulle faktiskt vilja se mera att näringslivet går in och stöttar. Därför att jag tror också att för många företag att det kan hjälpa till att ha de här fantastiska förebilderna. För det är så en skill som väldigt många personer med funktionsnedsättningar har, det är att vara problemlösare. Vi gör ingenting hela dagarna att lösa problem. Hur ska jag sätta upp en spik i väggen? Liksom? Och då måste jag liksom själv, om jag inte ska ringa på grannens dörr, så behöver jag själv lista ut hur jag ska göra det. Och sen det tredje, att vi har en medierapportering och att media verkligen lyfter de här fantastiska stjärnorna. Och det vi ser just med Paralympics, det är ju det att många personer som är helt ointresserade av OS och av idrott tittar på Paralympics. Därför att det finns just den här andra historien bakom som också gör att det blir så otroligt spännande.
Ja, men det blir ju ganska maxat. Alltså hela upplevelsen av idrotten med de här människorna som man tänker och ändå har liksom fått så här, genomgå en hel del hinder som då icke-funktionshindrade har sluppit. Men om man sitter och lyssnar på det här och har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har det och tänker, men hur ska jag liksom börja med, vem kontaktar jag för att börja med någon typ av parasport då?
Ja, men det skulle jag nog börja med att gå in på parasport.se på vår hemsida och titta. Sen har ju vi 2019 distrikt har vi runt om i Sverige som jobbar med parasport och som har då föreningar kopplade till sig. Och där kan man ju då hitta sitt distrikt där man själv bor och så börja ta kontakt. Och sen har vi en del sådana prova på läger, Start to Impossible Camp, där man kan komma och testa flera idrotter under en helg och se vad som finns och vad som kan passa, exempelvis.
Mm. Podden heter ju Alltid Vill att Veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält då, med parasporten, som du är nyfiken på, som du tänker att men det här kanske kunde bli ett kul avsnitt?
Ja, men när jag fick den här frågan så började jag fundera såklart. Och normalt är det så här att om jag vill veta något, då letar jag upp det. Men det finns faktiskt en sak som jag funderar. Jag tittar ganska mycket på film och väldigt mycket så här action och thrillers och alltihopa. Och så ser man allt de här svettiga poliskommissarien som till slut, när det är 2 sekunder kvar, så desarmerar han den här bomben. Och så anser jag att, eller jag tänker nog att det går nog inte riktigt till så. Men hur går det till? Alltså vad är det för människor som jobbar med att desarmera bomber? Och när vi andra önskade att vi skulle bli sjuksköterska eller brandmän, så var man så här, nej mamma, jag vill bli en sån som desarmerar bomber. Bara för att jag tycker att det kräver nog en viss personlighetstyp att jobba med det här. Och det skulle jag liksom tycka var lite intressant, hur man tänker.
Ja. Mm. Jag var i Afghanistan faktiskt som fältartist när vi hade svenska trupper där nere.
Mm.
Och då fick vi göra studiebesök på den här enheten som jobbade med just den här typen av bombdesarmering och så.
Ja.
Och det var ju väldigt superhemligt. Vi fick inte ta några bilder och så.
Nej.
Eller inte publicera någonting. Men,
för mig är det inte liksom, vi bara var tydliga med det. För mig är det inte kopplat till liksom hela allt det som sker runt om i världen när det gäller den här delen. Utan mer, jag tänker just det här, liksom den här stackars människan som nu ska gå fram till den här. Jag jobbade på SJ många år och där var det ju ofta någon väska som stod i något hörn. Och så var det någon som var tvungen att gå fram och se vad innehöll den här väskan egentligen.
Och det
är mera den där, liksom, vad har man för gymnasieutbildning liksom, när man ska bli den här.
En treårig bombdesarmeringsteknisk.
Ja, så att det är mera liksom hela liksom personligheten för att göra att ställa sig i de här svåra lägena. Det är nog liksom
är det den gröna eller gula kabeln jag ska knipsa av här nu?
Ja, precis.
Men det är intressant, det är ett jättespännande ämne. Och sen finns det ju då sådana här robotar också som kan göra jobbet nu, har jag sett.
Ja, fast det är ju inte de vi ser på filmerna.
Nej, men så är det ju verkligen.
Ja, utan då är det den här svettiga liksom och så bara klipper han.
Allt vill att veta om bomber och hur man desarmerar dem.
Framförallt hur man desarmerar.
Ja, ja. Jättebra ämne. Åsa Linares Norlin, tack snälla för att du ville vara med i Allt du velat veta.
Ja, men tack själv.
Åsa Linares Norlin är ett samtal inspelat på Acast i Stockholm i januari 2024. Jag hoppas att ni tyckte samtalet var lika givande som jag och att ni följer sensommarens Paralympics i Paris. Det kommer i alla fall jag göra. Vi som gör Allt velat veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.